Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av John Deere, världens största tillverkare av tröskor.
Det här är Lantbrukspodden och du hör mig, Anna Nilsson,
och mig, Camilla Olsson. I det här avsnittet går vi på världens största teknikmässa, undersöker vad som händer efter att betodlingen försvann på Gotland och tar reda på varför hästuppfödare borde tänka mer som köttdjursproducenter. Det här är Lantbrukspoddens 12:e avsnitt. Nu kör vi! På senare år så har ju skogen varit i debatten väldigt många gånger. Och på senare år så har bland annat Dagens Nyheters journalist Masai Zaremba skrivit en omdebatterad artikelserie om just skogen. Men nu är Naturskyddsföreningen ute och vill skydda skogen i en ny kampanj. Eller hur, Anna?
Ja, det handlar just om det här att det är omdiskuterat med hur skogen avverkas och hur skogen ska se ut och vem skogen är till för. Och den kampanjen då som Naturskyddsföreningen nu driver har Skogsland skrivit om. Och det handlar alltså då om att Naturskyddsföreningen samlar in pengar för att skydda skogsmark. Och i kampanjen heter det bland annat då att varje hundralapp räddar 5 kvadratmeter skog. Och med det här vill man då samla in pengar för att skydda gamla skogar med vad man anser höga skyddsvärden.
Vem ska ta emot de här pengarna då, har de tänkt?
Ja, tanken var då att skänka pengar till bland annat Skogsstyrelsen som då kan skapa nya reservat eller upprätta avtal då med skogsägare. Men Skogsstyrelsen, de tackade nej till pengarna.
Varför gjorde de det? Man tänker ju pengar är väl jättebra för att skydda skog.
Ja, men Skogsstyrelsen menar då att de som myndighet inte kan ta emot då icke-statliga finansierade medel eftersom det kan påverka då deras förtroende och deras opartiskhet. Så istället så hänvisar de Naturskyddsföreningen till att ta direktkontakt med markägare istället.
Mm. Ja, vi får se vad Naturskyddsföreningen ska göra med de insamlade pengarna istället. Och vilka de istället väljer att skänka dem till, helt enkelt. En annan sak som det snackas om är ju Livsmedelsverket. Nu är de ute i blåsväder igen, får man säga.
Ja, det var ju inte så länge sedan som de kom med beskedet att de vill förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk på gårdsnivå. Och nu så är de även, har de gett sig in i klimatdebatten där de då vill rekommendera folk att äta mindre ost.
Mm, precis. Och det här har retat upp folk ordentligt. Både riksdagsledamöter och andra människor har reagerat kraftigt. Bland annat har den centerpartistiska riksdagsledamoten Staffan Danielsson JO-anmält myndigheten. Och debatten fortsätter att gå het.
Mm. Ja, det är många som ställer sig frågan till om det verkligen är Livsmedelsverkets roll att rekommendera folk vad de ska äta baserat på klimatscenarion. För det är ju, finns ju, forskningen spretar ju oerhört då. Så först var det mjölken och nu är det osten. Och hur den här historien utvecklar sig, det kommer vi givetvis följa upp i alla våra kanaler. Tidning, webb och självklart här i podden.
Förra veckan var det dags för Agritechnica, världens största mässa för lantbruksteknik. Och rekordmånga, hela 450 000 besökare vallfärdade till Hannover i Tyskland för att ta del av det häftigaste inom lantbrukstekniken. Lantbruk var såklart på plats och så här lät det när vår reporter Per Emgardsson träffade några besökare från Skåne på mässan.
Jag heter Magnus Hartler, kommer från Tegelsjö, söder om Malmö, sysslar med lantbruk och entreprenör.
Henrik Jönsson kommer från Staffanstorp, sysslar med växtodling, lantbruk och maskinstationskörningar. Lite entreprenad.
Niklas Molin kommer från Sjöbo. Egen företag F-skattar, så hör ut mig till lantbrukare och maskinstationer som förare.
Joakim Svensson, Tomlilla, Österlein, fjäderfä och växtodling.
Jag har alltså hittat 4 stycken skåningar här precis i sluttampen på mässan. Och varför har ni givet er ner till Agritechnica? Duger inte med sådana här hemma i Sverige att åka och titta på?
Det är väl en av Europas största mässor, så det är väl intressant att komma ner. Mycket nyheter presenteras här från många olika maskiner, aktörer och sånt. Så att, jämfört med Sveriges mässor så är detta betydligt fler nyheter i alla fall. Så intressant. kommer det att säga?
Ja, det är för det. Man är så intresserad av maskiner och det är alltid kul att se stora. Men det kommer mycket grejer som man aldrig kommer komma i kontakt med hemma i Sverige kanske. Så man kan få lite idéer om hur de bedriver produktion här nere på detta hållet. Ja, man ser idéer på maskiner och de har löst de olika grejer man kan tänka på hemma.
Ja, det är en stor utflykt också. Liksom, åker man till Edmund över dagen här så tar man en övernattning och har det skoj tillsammans. Det är så viktigt där.
Ja, det är lite om tradition i 50 gånger vi är här nu.
Har ni hittat någonting som ni tycker är speciellt intressant då?
Där är väl maskinhandlare som har velat visa olika nyheter på sina modeller som vi har tittat på. Och sen är det alltid intressant att komma in i montrar som man känner någon som gärna vill visa deras nyheter. Och så att det är väl lite generellt.
Ja, man säger mycket på internet innan man åker hit så man blir ingen sån wow-upplevelse. Men det är alltid kul att titta lite extra i verkligheten.
Ja, och går man i inköpstankar är detta perfekta stället att kolla över det. Därför har jag allt, alla modeller och alla märken.
Sa Magnus Hartler, Henrik Jönsson, Niklas Molin och Joakim Svensson som besökte Agritechnica. Och det finns ju mycket att se och ta del av under en sån här mässa. Men vad gjorde egentligen mest intryck? Det vet Per Emgardsson själv. Nyss hemkommen ifrån Tyskland och så här säger han om vad som var allra hetast på Teknikmäckat.
För det första så ska jag säga att jag nu struntar i traktorerna. För de fick GPS och stereolösa växellådor för 20 år sedan. Så har det mesta bara handlat om avgasrening där. Men fältmaskinsidan, det stod stilla länge. Men nu har det börjat hända saker. De har blivit effektivare, smartare och kanske också större. Och det är naturligtvis inte så positivt. För jag såg en maskin där nere som hade en gödselspridare från Holland med helt underbar teknisk grej. Fantastiska teknik inbyggd i den, men den hade en hjulvikt fullastad på 10 ton per hjul. Och det är mer än 3 gånger så mycket som forskarna säger det är rimligt. Den kommer att packa backen så att det inte går att bli någon ordning på det före nästa istid. Alltså. Men det positiva annars är då som sagt de här smarta maskinerna.
Och vilka skulle du säga är de största maskinnyheterna?
Jag tycker att det var den självinställande konstgödselspridaren. Man har satt dit radarsensorer som man har plockat ifrån såna här krockvarningssystem på bilarna som satt och skannade av strålen och gödselkorn som kommer från spridarskivan. Och så använder man den informationen för att räkna ut hur maskinen ska ställa in sig själv för att nå den giva och den spridningsbild som föraren vill ha. Det tycker jag var ett jättestort steg framåt både miljömässigt och ekonomiskt förbunden. Nummer 2, det var väl egentligen de här programmen som också börjar komma nu som gör det möjligt att träningsköra före säsong. Tänk dig att du kan sätta dig framför din dator hemma och så köra din skördetröska, din Lexion-tröska i datorn. Du kan dra i alla spakar på skärmen och du kan ändra på inställningarna på knapparna och vreden. Och så ser du direkt vad som händer in i maskinen givet att du har knappat in vilka förhållanden det är. Till exempel råhalm men torrt i axeln. Och då kan du se precis vad som händer och så kan du lära dig det, hur tröskan reagerar innan du börjar köra skarpt och utan att få spill. Och ett liknande system fanns det att öva på Kvarnlands maskiner också som hette Isomatch. Båda de här systemen tycker jag lovar gott för framtiden. Och sen till sist så kan jag inte låta bli att tycka att det var lite kul med att det fanns ett par polska och en turkisk traktortillverkare som har börjat profilera sig, vill profilera sig på att bygga enkla maskiner. Nu är de naturligtvis avgasrenade och sådär och kanske inte helt utan elektronik, men ändå. Med lite järnspett, 4x4 växlar och vändväxel och kanske en elektrohydraulik. Och det mest roliga var egentligen, lustiga var väl kanske den här polska tillverkaren som då har tagit upp en gammal 60-talsgoding, Ford 5000 som man producerar. Väl medveten om att det finns grågröna pengar att hämta hos alla Tractor Power-läsare som gärna vill ha en gammal klassiker att röja snö med.
Och nu ska vi få följa med Per tillbaka till Agritechnica. För bland de 2900 utställarna fanns även svenska företag representerade. Ett av de företag som satsar på en internationell marknad är det svenska företaget Just Common Sense från Karlskrona. De visar upp sin egna innovation, tistelskäraren Comcat. Och maskinen, den kammar igenom grödan och skär av ogräset och kan därför med fördel användas för ogräsbekämpning i bland annat ekologisk produktion. Och på frågan om Bengt Merkel, företagets vd, sett några liknande produkter på mässan, svarar han.
Det finns faktiskt ingenting som vi upplever som är en direkt konkurrent till oss här. Och vi har till och med fått många kunder som har besökt oss som säger att vi är den enda på mässan som ställer ut någonting unikt.
Ja, det är ju mycket som på mässan som går på elektronik och avancerad teknik. Och det ligger ju mycket arbete bakom den här maskinen, men den är ju inte så elektronisk.
Nej, egentligen hela vår företagsidé bygger på att vi ska ha så enkla maskiner som möjligt.
Hur har responsen varit här nere i Tyskland då? Det är ju ett land med ganska omfattande ekologisk odling.
Ja, det är det ju. Det är ju mindre än i Sverige i och för sig procentuellt sett. Men samtidigt, landet är ju stort. Det finns ju fler odlare. Så att vi är ju etablerade idag i de skandinaviska marknaderna och håller just nu på att gå in i Tyskland och Frankrike och så vidare. Och Agritechnica för oss är ju en viktig utställning att vara på. Vi har lyckats få ut ett antal maskiner här nere i detta läget, men intresset växer nu. Så nu håller vi på att klättra lite upp för stegen här så vi kommer över tröskeln.
Hur är det att ställa ut här nere? Ja, om du skulle jämföra med Elmi eller något sånt där?
Ja, jag har egentligen ingen erfarenhet. Jag har inte varit företaget så länge. Men jag upplever att utställningar runt om i hela Europa är ungefär detsamma. Alltså förberedelser och hur man sätter upp mässan och så vidare. Kostnaden kanske är något högre här nere på en sån här stor mässa än vad den är i Sverige.
Och respons från potentiella kunder, vad har de sagt utöver det här att det är en unik produkt? Har de så här kommenterat mer om det?
Ja, de tycker att det är kul att det kommer nya innovationer, speciellt inom det här området. Och sen har ju vi faktiskt förberett oss lite inför den här mässan, så vi har ju skickat ut en del flyers, vi har annonserat och vi har talat om för ekologiska odlare i Tyskland att vi kommer att vara här.
From what I understood, and now I have a better understanding. It's a mower for cutting weeds.
Yeah, it's a selective mower.
Selective mower.
Sa Bengt Merkel, vd för företaget Just Common Sense från Karlskrona. Och i slutet hörde vi några brittiska besökare som tittade på CampCut. Reporter Per Emgardsson. Och mer om Agritechnica kan du läsa om i veckans Land Lantbruk nummer 48. Och fler bilder från mässan finns på vår webb, lantbruk.com.
Nu är det dags för nyheter i korthet. Och vi börjar med skogsfastigheter, för det har visat sig att vargen inte påverkar priserna på mark. Ja, den slutsatsen drar SLU i en ny studie. I studien finner man inget stöd för påståenden om att det skulle vara en skillnad i prisutvecklingen på skogsfastigheter i varje områden jämfört med övriga landet.
Det går bra för dansk minknäring just nu. Så bra till och med att rörelseresultatet för en genomsnittlig dansk minkfarm är 6,5 gånger högre än ett genomsnittligt danskt lantbruk. Förra året stod minkskinnen för 12% av det samlade värdet för lantbrukets produkter i Danmark, som uppgick till 82 miljarder.
Vi fortsätter västerut. I USA har skogsbränderna gjort slut på forskningspengarna. Pengar som skulle ha gått till forskning om återbeskogning och plantering användes istället för att bekämpa skogsbränderna i de federala skogarna i somras. Det var sjunde gången på 12 år som pengarna gick till att släcka skogsbränder istället för till forskning.
Snart fylls Globen i Stockholm av Sveriges hästelit. Om drygt en vecka är det nämligen dags för en av hästsportens största händelser, Globen Horse Show. Men hur får man lönsamhet i höstuppfödningen på elitnivå och vad är skillnaden på professionell och känslomässig avel? Landslagsryttarna Lisen Bratt Fredriksson och Peder Fredriksson är några av våra största elitidrottare inom hästsporten. Tillsammans driver de ett stall där de har ett 20-tal hopphästar som de köper in, tränar och säljer med målet att nå Grand Prix-nivå. Vår reporter Linda Grimstedt fick en intervju för att prata hästmaterial och lönsamhet inom svensk hästavel med det äkta paret i brasans sken hemma på Grevlundagården utanför Kivik i Skåne.
Så många tycker att liksom jobbet med hästar det är att liksom gå upp på morgonen, mocka, fodra, rida, träna och sen tävla och så lite runt omkring det. Men jag tror att man måste, ska man få liksom utveckling här, då måste en del av jobbet måste vara att hitta hästar för framtiden. Så du måste se till att det kommer hästar underifrån. För det går ju inte att köpa färdiga Grand Prix-hästar, utan de måste vi göra själva.
Hur många hästar på den nivån står det i stallet nu?
Alltså just nu, så bra hästar som vi har i stallet just nu har vi nog aldrig haft. Så att vi har ju, ska jag säga, riktiga stjärnor från 4 år och uppåt. Så att vi har ju, ska jag säga, 10-tal som är riktiga stjärnor i stallet. Kan vi sälja en häst då? Då kan vi ju också se till att liksom skaffa unga hästar som kommer underifrån. Man kan också välja att behålla den hästen, men då är ju den... Ja, det kanske går ett mästerskap till, men sen så har du liksom... Och sen står du där med kanske en pokal med en gammal häst.
Mm. Du vill inte behålla dem för avel då, till exempel?
Nej, alltså nej. Alltså för oss är det... Det beror på, har du... Så för vår del, äger vi dem själva, så måste vi göra det för att få verksamheten grund. Sen finns det ju hästägare som ser på det på ett annat sätt.
Där har vi möjlighet, om de vill, att behålla vissa bra hästar. För det är också viktigt för verksamheten att vi kan tävla på de största banorna och mästerskapen. Det är ju skyltfönster för oss att visa upp att vi har bra produkter.
Det är det man brinner för också. Jag tror att man bara har med hästförsäljning. Liksom. Det är inte det, liksom, utan det är ju hela den här processen.
Nu har vi passat på att köpa in ett helt gäng yngre hästar. Vi tror ju kanske att prisnivån kommer förändras lite grann. För nu finns det väldigt mycket hästar. Och för något år sedan så har ju aveln gått ner. Många avlar ju, har man 2 stång täcker man 1. Så att det kommer bli färre hästar på sikt. Och då antagligen går priserna upp lite grann. Så vi hoppas vi har köpt hästarna i rätt tid.
Har ni egen avel också?
Ja, det har vi. Vi har några tävlingsdom. Vi har de äldsta som vår egen avel, de är bara 4 år än så länge som vi börjar avla med de här bättre tävlingsdomarna. Så vi har inte kunnat utvärdera den riktigt ännu faktiskt. Men man hoppas ju att det ska vara bra. Men lite grann så vi kan inte säga riktigt ännu hur det blir med det, om de kommer bli bra som sagt eller inte. Men generellt så skulle jag vilja önska att uppfödarna i Sverige bestämde sig lite mer för vad de egentligen ville. För det finns ju väldigt många som har, som jag kallar för känslomässig avel, och det är ju härligt och fint om man liksom har ett sto som man älskar och man tar en avkomma som man tycker väldigt mycket om och man sköter den själv och så vidare. Men
det är inget fel på det.
Det är inget fel på det. Det tycker jag är ett jättefint sätt att ha hästar och liksom så. Men då kanske man inte ska se det som en affärsidé liksom. Eller så. Och då tycker jag inte att man kan heller, vad många av dem där gör, att då har de åsikter kanske och klaga på att de inte kan sälja de här hästarna eller att de inte kan ha råd att utbilda dem och så vidare. Och då kanske man inte kan göra det om man väljer att ha en sån avel. Men däremot så tror jag att många fler skulle satsa på att verkligen liksom sätta sig ner vid skrivbordet, precis som en, inte vet jag, köttdjursuppfödare eller mjölkdjursuppfödare, och tänka egentligen efter hur ska jag få ekonomi i det här och hur ska jag göra, kan jag samarbeta med andra uppfödare och hitta lösningar tillsammans med andra foderinköp och skötsel och så vidare. Jag är helt övertygad om att man ligger väldigt långt efter där, och jag tror det är bara en slags liksom tradition som har varit, som man bara, liksom bara tuggar på utan att någon verkligen sätter sig ner och är lite smartare än någon annan.
Har ni några särskilda tankar kring foder?
Ja, vi jobbar mycket med foder. Vi har ett samarbete med Svenska Foder sedan 15 år tillbaka. Så att vi är med och utvecklar deras foder. Det är all utveckling, och det görs ju väldigt mycket här på gården. Så att i hästfoderbiten där, vi har ju lärt oss väldigt mycket också under den tiden. Så att vi jobbar ju mycket med analyser kring vårt eget grovfoder. Förut tog vi ju, vi tar fortfarande foder här. Men vi köper in det fodret vi vill ha för att få exakt till tävlingshästarna. För att få exakt liksom rätt näring och bäst kvalitet och så vidare. Så vill vi kunna ha samma foder när de åker på tävling, och då ska det vara från samma... Där de tar både storbal och småbal på samma ställe och så vidare. Så står alla hästarna på halm. Nästan alla hästar står på halm. Så det är så viktigt att vi tycker att de kan få stå och pilla med det.
Det är alla de här små... Länkarna är väldigt viktiga. allt från foder till underlag och hållbarhet och boslagare och hästskötare och ridning och så. Och det räcker ju att en länk är svag så brister kedjan. Så att alla de här bitarna, och foder är en väldigt viktig länk.
Sa Peder Fredriksson, landslagsryttare och som tillsammans med Lisen Bratt Fredriksson driver Grevlundagården utanför Kivik i Skåne. Reporter Linda Grimstedt. Och mer om hur paret Bratt Fredriksson jobbar med att isolera sitt ridhus kan du läsa om i Nya Land Lantbruk nummer 48.
Beitupptagan går runt. Beitupptagan går runt och tar upp alla beitan. Traktorhjulen går runt. Traktorhjulen går runt. Det såkar bruket i Roma.
Ja, där hörde vi en bit från den gotländska gruppen Smaklösa som sjöng om sockerbruket i Roma på Gotland. Och i år är det 16 år sedan bruket lade ner för gott. Det var ett hårt slag mot ön, men vad hände efter att betodlingen försvann och vad ersatte hålrummet? Nu ska vi få följa med vår reporter Anna Nilsson som åkte till Gotland för att följa sockerbetarnas spår.
Ja, jag befinner mig någonstans mellan Visby och Klintehamn och kör på den slingriga lilla vägen som liksom klamrar sig fast längs klippkanten där Östersjöns vågor piskar ilsket in mot strand. Det är kanske en av årets blåsigaste och regnigaste dagar. En dag som denna kanske man inte skulle vilja sitta på betupptagaren eller vara ute och täcka betor. Och det är inte heller någon som gör här på Gotland. Det här, i år så är det sjunde säsongen som inga betor levereras. Och slaget var hårt för de gotländska odlarna. Odlingen var väldigt viktig här på ön. Frågan är, vad hände sen? Vad ersätter sockerbetan? Jag är på väg att träffa Svante Runfelt som är för detta ordförande i sockerbetsföreningen på Gotland för att höra hur han har det nu.
Det är ett mark som kommer från fel håll, men det går att gå här.
Men hur stor del var betodlingen för i din omsättning då när det var full gång?
Jag har sett att det var helt företaget så var det ungefär 20% av omsättningen.
Ja.
Men tittar man på växtodlingsbiten så var det ju över hälften. Här inne har vi suggorna.
Omsättningen
på växtodlingen
var ju hälften ungefär.
Och då odlade jag kanske bara 270-280 hektar. Så det var, vad ska man säga, en sjundedel av odlingen. Och ändå så står den på hälften av omsättningen. Så det, därför var det ju kännbart när det försvann såklart.
Ja. Så här på senhösten, känner du att det kliar någonstans i någon betnärv? Att du saknar betan som gröda?
Sen doften är väldigt speciell från sockerbetor. Den doften saknar jag definitivt. Det luktar speciellt. Det blir jord blandat med den här söta doften. Jag tycker den är helt fantastisk. Så den saknar. Men även, jag tycker faktiskt det luktar gott om sockerbruket med. Den riktiga nedläggningen skulle egentligen ske till kampanjen 98. Men då kommer frakten igång till Skåne. Jag tror egentligen att det börjar 95. Då ska man lägga ner. Då förlängde man två kampanjer. Och sen så fick man igång transportorganisationen. Och så kördes det till Köpingebro i många år. Vi gjorde så mycket vi kunde göra och det är inte många stenar som var ovända utan vi gjorde det som gick. Och på något sätt så måste man ibland nöja sig med det också. Alltså allt går ju inte att göra utan då får man acceptera vad det blir och så får man rätt sig efter det.
Hur har du din produktion och din odling ändrats sedan dess?
Ja, man får ju anpassa sig då. Så att jag har ökat min rapsodling och sen det är nu 2 året och har jag faktiskt påbörjat en liten majsodling mest på provbara för att vi se vad den kan ge. Och sen är det som sagt anpassa sig efter den förutsättningar man har på platsen man är. All företag är unika så att en del har kanske avvecklat, andra har utvecklat och så att det ser olika ut på olika gårdar. Men jag tycker att de flesta har ställt om väldigt bra faktiskt.
Sa Svante Runfelt, grisuppfödare och växtodlare utanför Klintehamn på Gotland. Men när sockerbruket lades ner och betodlingen upphörde var det en del som hittade nya affärsmöjligheter. En av dem är köttdjursuppfödaren, entreprenören och växtodlaren Benny Nilsson i Bondarve utanför Hemse på södra Gotland. En av hans idéer ledde till och med till polisförhör.
Eftersom sockerbruket lades ner så vill jag ha någon annan industri här på Gotland. Och eftersom Gotland är känd för bra hampodling. Vi hade ju 60% av svensk hampodlingen. Så då tänkte man att då kan man kunna få igång en beredningsverk och vidareförädling på hampen och få igång en industri där. Det var tanken. Men det har inte gått vägen. Det var ju tragiskt att betodlingen slutade, men då fick man ju se lite efter andra utvägar. Då blev hampen bland annat en av dem där. Sen hade hon slått fullt ut, men det finns i bakfickan i alla fall.
Ja, du var drivande bakom att det blev tillåtet att odla industrihampa i Sverige. Och den satsningen slutade bland annat i polisstationen. Kan du berätta om det?
Jag blev åtalad för grovt narkotikabrott. Med all rätt så som svensk lagen såg ut, men enligt EU-lagen så var det inte något brott. Så det blev frikänt.
Så det var år 2000 som du beställde hem utsäde första gången och 2004 blev det godkänt?
Ja, oh, det var så det gick till. Ja. Så det var 4 år som gick bort. Och det skulle vi ha lagt ut på odlingen, inte på papper sista året.
Nej, det har varit tungrot. Oh. Vad är ni nu i det projektet?
Ja, vi söker och letar på allt möjligt, men odlingen är ju inget problem. Och vi tar ju fram en fantastisk fin växt på Gotland. Och vi odlar ungefär 4 ton mer TS per hektar på Gotland gentemot vad jag är i Tyskland. Men vi har ingen cloak hoarder-metod och vi har ingen beredningsverk. Och det är stor pengar som ska till för att dra igång det där. Så det är ett stort steg. Det är ingenting man går och gör något litet hit och dit. Då blir det inte något klokt, utan det är en stor investering. Och då är frågan om man vågar ta den eller inte. Och det har blivit en bra grej och ett bra tillskott. Det är ingen vanlig gård som kan skaffa sig både skörd och sådd till sig själv, utan det blir ju på entreprenadbasis.
Och i Roma, då, det var ju ändå byggt för sockerbruket då någon gång när det tog vid på...
Slutet av 1800-talet, va? Så det byggdes väl... Jag skulle väl tro att Roma byggdes väl mycket upp i kring sockerbruket då. Alla vägar var till Roma. Nej, men vägnätet byggdes ihop mycket baserat på till Roma. Då. Det blev ju ofantliga mängder beta som transporterades dit. Då. Så ser man på vägnätet idag så det är hemskt lätt att komma till Roma. Då var man ju när på Gotland. Då.
Sa Benny Nilsson, före detta sockerbetsodlare och numera tjuruppfödare, växtodlare och maskinentreprenör utanför Hemse på södra Gotland. Reporter Anna Nilsson. Och vår resa efter sockerbetorna tar inte slut här. Vad som försiggår innanför det forna brukets tegelväggar i Roma nu för tiden ska vi ta reda på i nästa avsnitt av Lantbrukspodden. Och då ska vi även följa betornas spår till landets enda sockerbruk, nämligen Örtofta i Skåne. Nu är det dags för veckans bonde. Hon är unik i Sverige. Och varför ska ni få reda på nu?
Linda Elvingsson här. Jag driver Ängsholmens gårdsmejeri. Den ligger norr om Uppsala i Harbo.
Ni är först i Sverige med att göra buffelmozzarella från vattenbufflar. Hur går det till?
Nej, men mozzarella, det är som att göra vanlig ost. Skillnaden är att man stoppar ner i kokande vatten på slutet. Och sen så formar man det till bollar med hjälp av 2 personer. När vi började med det här för 1 år sedan så hade vi ingen aning om hur man mjölkar. Det är som att, lite ungefär som att klämma blod ur en sten kan man säga. En sak är att de får inte bli för fast vid sin kalv. Då. En annan sak är att de är väldigt fästa vid sin skötare. Det är kossar också, men de här är ännu mer. Och det måste vara samma person som mjölkar varje dag. De måste vara stå på rätt ställe i förhållande till varandra. De måste mjölka från ett håll. Och inte nog med det, han måste, min pappa pratade om då, han måste borsta hela djuret med en borste så att hon blir lugn och fin och kan släppa ner sin mjölk.
Så det är lite pyssel med det. Vi mjölkar 8 om dagen, tar en timme. De låter principfasta, vattenbufflarna. Det är de. Men de är samtidigt väldigt snälla och nyfikna. De sparkas inte när man mjölkar dem som kor gör, utan de står still. Fastända och mjölkar ungefär 6 liter om dagen då, när de mjölkar som bäst, men som minskar det. Trivs de här i det svenska klimatet? Alltså det är den vanligaste frågan jag får. Och de är väl som koster egentligen. De behöver en torr plats och tak och gå in under. Vi har dem i lösdrift, så att de går inne på vintern då, när det inte finns något bete. Och då har vi en ljusbädd. Vi ger dem lite mer mat. Här i januari förra året då, så var det ju nästan minus 30 grader i några månader. Det var väldigt kallt, men de har inte klarat det bra. Bara matar dem lite mer grovfoder. Och vad händer hos dig just nu? Just nu så sitter jag och ska äta frukost. Vi startade 5:30 i morse, min mamma och jag som jobbar i mejeriet. Och just nu så tappar hon ur vasslet, ur mozzarellan. Vi ska koka upp vasslen så att det blir ricotta. Och om 3 timmar så börjar vi med mozzarellan. Och sen så därefter så är det väl en 7 timmar till av packande och viskande och mältande.
Det har ju varit debatt då senast tiden om Livsmedelsverket har ju ett förslag om att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk. Och nu pekas även då osten ut som miljöbov. Vad säger du om det?
Det här med opastöriserad mjölk. Det har höjts många röster i landet om att det skulle vara dåligt att Livsmedelsverket bestämmer det här. Men vi har inte märkt av någon endast intresserad person som har sett mjölk av oss. Och vi är 2 bönder vi har på här som gör mjölk. Och jag ligger ganska nära Uppsala. Och där, det är ingen som har köpt mjölk i tanken av oss. För vi verkar inte ha så många som gör kaka här i alla fall. Eller dricker opastöriserat. Och sen när det gäller ost så är det tråkigt att all folk skulle vara rädda för att ost är en klimatbov. Nu när det är så många mejerier som har poppat upp i Sverige och försöker sig på att göra ost.
Vad önskar du mig? Just nu?
Just nu så skulle jag bli jätteglad om jag fick en sovmorgon. Men jag inser att jag kommer inte få det förrän i juni. Men jag ser fram emot juni. Så då kan jag sova 3 timmar extra på morgonen.
Sa Linda Elvingsson som har 23 vattenbufflar vars mjölk blir till buffelmozzarella på Ängsholmens gårdsmejeri i Harbo utanför Uppsala. Reporter Anna Nilsson.
Bilder från inspelningarna av Lantbrukspodden hittar du på vårt Instagramkonto. Vi finns även på Facebook och Twitter. Och i alla dessa kanaler heter vi såklart Land Lantbruk. Fler nyheter om lantbruk och skog finns i tidningarna Land Lantbruk och Skogsland och på vår webb lantbruk.com. Och om du vill komma i kontakt med oss även utanför de här sociala medierna, då har vi såklart också en mejladress. Och den lyder som följande: lantbrukspodden med 2D lrfmedia.lrf.se.
Nästa avsnitt av Lantbrukspodden spelar vi in på Lantmästardagen den 28 november på SLU i Alnarp. Tipsa oss gärna om vad vi ska ta upp där. Och om du som lyssnar kommer vara där, så kom gärna fram och prata med oss. Det blir vi bara glada över. Och avsnittet därifrån kommer du att kunna lyssna på den 5 december. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av John Deere, världens största tillverkare av tröskor.